Så gott att få vara tillbaka. Jag har ju varit bortrest i en vecka och när jag har varit bortrest i en vecka så saknar jag er så att det gör ont i hjärtat. Tänk, ni har ju knappt märkt att jag har varit borta och jag själv bara tänker, hur har de det? Hur har de det? Jag missar en söndag och undrar, hur går det? Hur går det för Ben när han predikar? Jag skulle så gärna vilja höra, men ja, det är ju en rik smärta någonstans. Att få sakna, att få ha någon att sakna och längta tillbaka till. Nu återvänder vi till vår genomgång i Efesierbrevet. Och vi kommer tillbaka till Paulus uppräkning av de här ettorna som vi ser i de första verserna i det fjärde kapitlet. Och vi har under ett antal veckor nu sett att Paulus är inne i en argumentation som handlar om församlingens enhet. Så det första han vill säga efter att i tre kapitel har lagt ut massa undervisning om vem Gud är, om vad frälsningen är och vad församlingen är. Det första han vill säga när han går in och ska börja tillämpa den här undervisningen handlar om att vi ska göra allt vi kan i hans församling för att bevara andens enhet. Och så ger han sig in här nu då i en retorisk figur som vi har talat om flera gånger. En sjufaldig uppräkning som allting syftar till att beskriva och förklara. Dels den enhet vi har fått given och som vi alltså har uppmanat oss att bevara. Sju gånger säger han. En. Vi har sett att församlingen är en kropp. Att var och en av oss i församlingen är infogade i en större helhet där vi är ömsesidigt beroende av varandra. Vi har sett att vi har en ande, att vi har en och samma livspuls som för ut liv till varje kroppsdel och till kroppen som helhet. Som föder oss på nytt, som övertygar oss om synd och som fogar oss in i Kristi kropp. Och förra gången såg vi att vi har ett och samma hopp. Vi har en gemensam riktning med våra liv. Att vi inte låter någonting av vad som har varit tidigare skapa splittring bland oss. Att våra gamla kategorier inte längre är relevanta. Utan vi har en riktning framåt. Ett gemensamt mål. Och idag kommer vi till Paulus påstående att vi har en och samma Herre. Herre. En Herre. Och tidigare har han låtit oss se och han har låtit oss begrunda hur den helige ande skapar enhet i församlingen. Nu går han vidare och visar att också sonen är verksam i församlingens enhet när han säger att vi har en herre. Frågan vi ställs inför är alltså hur Jesus Kristus ligger till grund för församlingens enhet. Vad är det med honom som gör att vi är ett? Vad är det som han gör som gör att vi är ett? Vad är det som han gör som har bäring på vår enhet? Varför är det relevant att tala, att nämna Kristus när Paulus talar om församlingens enhet? Oj, det finns många sätt att svara på den frågan. Förmodligen många, många fler än jag har tänkt på. Jag tycker att jag har tänkt på ganska många. Och jag vet inte, vänner, jag vet verkligen inte om jag väljer rätt väg här. Men när jag tittar på, från min horisont, vår svenska kristenhet, inte minst när jag tittar på hur jag själv har varit, mina egna tankar och erfarenheter, så skulle jag påstå, rätt eller fel, du får fundera på själv, jag skulle påstå att vi kan tendera att ha en förståelse av evangeliet som inte är särskilt Jesus formad. Om du förstår vad jag menar där. Och om jag får förenkla lite så tror jag att det kan finnas en tendens hos oss att tänka på evangeliet ungefär så här. Lite förenklat. Gud är vår härskare. Det är bra. Allting börjar med Gud. Gud är vår härskare. Du har brutit mot hans lag och därför kommer du att dö. Men Jesus kommer till oss och han tar straffet i ditt ställe så att du kan bli förlåten. Okej, jag provocerar lite här nu. Jag pressar lite. Det är mycket som låter rätt här. Men det är inte särskilt Jesus-format. Inte sant? Han poppar upp där i berättelsen. Han liksom hoppar in och ordnar så att vi kan få förlåtelse och slippa straffet. Tack så mycket, Jesus. Du kan gå nu. Nu löser vi det här. Men vänner, vad är det som gör Nya Testamentets författare så otroligt upptagna av Jesus? Du minns evangelisten Markus. Han börjar evangeliet med att säga: här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Är det samma sak som det jag nyss nämnde? Johannes, aposteln Johannes, han säger att han skrev sitt evangelium för att ni ska tro att Jesus är Messias, det vill säga Kristus, Guds son. Du hör repetitionen, han säger samma sak. Paulus, inledning till Romarbrevet, han säger att han är avskild för Guds evangelium som handlar om Guds son, Jesus Kristus, vår Herre. Det är någonting som inte stämmer här. Om i alla fall om jag tittar på mig själv. Och du har säkert hört mig prata om puritanerna i England på 1600-talet. Vänner, de skrev mängder av böcker med långa namn som handlar om Jesu Kristi ära och härlighet och excellens och förunderlighet. Varför skrivs det inga sådana böcker idag? Vad är det som har hänt? Det är någonting som fattas. Och jag ska göra ett försök här att komma åt vad det är som fattas. Och ni känner att ni förstår att jag känner en viss bävan här. Jag ska försöka, jag vill verkligen försöka lyfta fram vad det är som gör evangeliet Jesusformat. Om ni förstår vad jag menar där. Så det blir lite grann som en tematisk predikan om Jesus. Men jag hoppas att det är precis en sån här förståelse som jag ska försöka måla här. Som vi tar med oss in i texten som Paulus ger oss. Där han talar om en Herre. En Herre, vad betyder det? Jo, jag tror att det betyder det här. Så förstår ni hur jag tänker här? Här får ni en tematisk predikan och så bara läser vi in den så att säga. Vi förstår den texten i sammanhanget av Efesierbrevet 4. Så jag tänkte hänga upp det här på tre punkter. Paulus talar i vår vers, en Herre. Och jag skulle vilja fylla ut en Herre med det här som Markus, Johannes och Paulus också talar om. Jesus Kristus, Guds son. Det är inte krystat att se att det är samma person, eller hur? En Herre, Jesus Kristus, Guds son. Så för att komma åt svaret på frågan i Efesierbrevet 4 och 5. Vad är det med honom som gör att vi är ett? Så tänkte jag nu ställa en annan fråga, nämligen vad betyder de här namnen? Jesus Kristus, Guds son. Så jag delar upp det på tre punkter. Punkt 1, Jesus. Punkt 2, Kristus. Punkt 3, Guds son. Okej. Punkt nummer 1. Namnet Jesus. Vad betyder det? Ja, ni vet när Jesus skulle födas. Det kom ängeln till Josef och sa att han skulle ge honom namnet Jesus för att han ska frälsa sitt folk från deras synder. Jesus. Frälsning. Eller någonting med frälsning att göra i alla fall. Han ska frälsa. Jesus är den grekiska formen av det hebreiska namnet Josua. Det betyder egentligen Herren är frälsning. Herren är frälsning. Det är, vänner, ett intressant namn som säger någonting om vem Jesus är. Han frälser människor från deras synder. Och alltså, det är anledningen till att änglarna sen visade sig för hedarna. Och de säger, ängeln säger, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Det kommer ett glädjebud. Han säger, idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Herren är frälsning. Det är goda nyheter om en stor glädje. Jesus kommer till dem som behöver frälsning. Det är goda nyheter för dem som behöver frälsning. Jesus säger, Markus 2:17, han säger, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och jag vill så gärna, vänner, jag vill så gärna att du ska ha en klar uppfattning om det här. Herren är frälsning. Han har kommit till de sjuka. Han har kommit till syndarna, till de som behöver frälsning. Det är det första vi måste förstå, för att alltså så att vi förstår att resten av vad jag kommer att säga sen verkligen är goda nyheter. Jesus har kommit till de sjuka, till de svaga, till de som är i desperat behov av frälsning, av räddning. Så om du kommer här och har en sorts känsla av ditt eget misslyckande, försök inte att dölja det. Det är precis det som Jesus har kommit för att rädda dig ifrån. Det är precis det. Han är för dig som lever med ditt eget misslyckande. Du behöver inte hålla borta det från honom. Märkligt nog så kan det vara en svår upplevelse för somliga att komma till en gudstjänst. För vi sjunger de här lovprisande sångerna. Vi sjunger av all kraft och så ser vi oss omkring. Och vi ser hur människor ser så glada ut. Hur kan de bli så upprymda över Jesus? Och så tänker man, jag känner mig inte särskilt upprymd över Jesus. Vad är det för fel på mig? Jag är liksom den udda här. Alltså, det kan bli som att man tänker att jag vet att Jesus har kommit för att frälsa syndare. Men jag kan inte känna att han verkligen är för mig. De här människorna som sitter här, de är jättefina och prydliga, men de vet inte vad jag har gjort. De vet inte vad jag bär på. De vet inte vilket mörker som finns här inne. De vet inte vilken hycklare jag är. Jag vet hur det är, men ingen annan vet. Och då är det liksom det gyllene tillfället för han som kallas för brödernas åklagare. Uppenbarelseboken 12:10. Man kan nästan höra hans viskning. Han säger till dig, förtvivla och bli fördömd. Du är en syndare. Du är ett misslyckande. Du har misslyckats idag innan du kom hit till den här fina samlingen av människor. Du är sjuk. Men om vi vet att Herren är frälsning så kan vi säga, ja, Satan, tack för dessa uppmuntrande ord. Jag är sjuk. Jag är sjuk. Men Jesus är för de sjuka. Han har kommit till dem som har misslyckats som mest. Han har inte kommit till rättfärdiga. Han har kommit till syndare. Så när vi ser att vi är sjuka, när vi överväldigas av vår egen synd och vår egen otillräcklighet, det är då vi är som mest kvalificerade att ta emot Jesu hjälp. Så om du inte tror att du har några problem, ja, då tror du egentligen inte att du behöver honom. Men om du ser att du är skyldig, att du är ovärdig, ja, då är Jesus för dig. För dig. Att hans evangelium är ett evangelium för dig. Herren är frälsning. Han är verkligen frälsning. Han kommer till dig i din verkliga synd, var du än befinner dig. Okej? Herren är frälsning, punkt nummer ett, Jesus. Punkt nummer två. Alltså, vilken sorts frälsning har han kommit för att ge en sån som mig? Vi funderar på nästa namn här då. Kristus. Kristus. Kristus är alltså Messias på hebreiska. Det betyder samma sak. Det betyder den smorde. Är inte det ett litet svårt namn att förstå? Jag har alltid tyckt, okej, smorde. Varför är det så stor grej? Den smorde. Kristus. Jesus är den som är smord med den helige ande utan begränsning. Som Johannes döparen sa. Utan begränsning. Det är Johannes 3:34. Den helige ande är oändligt utgjuten över Jesus.
Och du minns Jesu dop, hur den helige ande sänkte sig över honom och på det sättet vittnar att Jesus är den som alltid är smord av anden. Men varifrån får vi det här språkbruket att han är smord? Smord? Det kommer ur Gamla testamentet. Där har vi profeter och präster och kungar som smörjs för sin uppgift. De smordes med olja. Alltså oljan var en bild av den helige ande. Vi kan till exempel ta tredje Mosebok kapitel 8. Där har vi Aaron, Moses storebror, som smordes att vara överste präst. Och det gick till så att de tog helt enkelt mängder av olja och hällde över hans huvud. Så mycket att det rann över huvudet, ner genom skägget och ut över hans kropp. Det liksom täckte hela hans varelse med olja. Och det, vänner, är en bild av hur Jesus är Messias. Jesus är den smorde. Men Jesus smörjs inte med olja, utan han smörjs med det som oljan är en bild av, nämligen den helige ande. Anden liksom sänks över honom, om vi får fortsätta bilden här. Den hälls över honom utan gräns. Alltså, det hälls i sån mängd att det täcker hans huvud, att det rinner ner över honom och täcker hans kropp. Det vill säga hans församling, hans folk. Det är genom den helige ande som fadern ur evighet och genom all evighet gör sin kärlek till sonen känd. Så vi kan alltså föreställa oss fadern genom all evighet öser ut sin ande över sin son. En sorts outsinlig källa av kärlek som bara fortsätter och fortsätter att ösas över Jesus Kristus, den smorde. Och vad som sedan händer är att precis som oljan rinner ner över Arons kropp, så rinner liksom den helige ande också ner över Kristus som är vårt huvud, ner till hans kropp som är församlingen. Och vi som är hans kropp får del av hans smörjelse. Jesus säger i Johannes 14 och 16. Han säger: sanningens ande ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna det för er. Så anden tar av det som tillhör Kristus och gör det känt. Han kommunicerar det till er som är hans kropp. Vad anden gör, att han tar av det som tillhör Jesus från början och gör så att också det blir vårt. Och här kan vi börja se vad det innebär för oss att Jesus är Kristus, den smorde. Det innebär att Jesus delar med oss allt som är hans. Vilken tanke. Den evigt enfödde i oändlig härlighet och ära delar med oss allt som är hans. Det här är större, det här är långt större än bara förlåtelse. Han kommer till oss, inte bara för att ge oss förlåtelse, utan för att dela med oss hans härlighet. Så tänk så här, du blir en kristen. All din synd blir förlåten. Du har ett blankt blad, det är fantastiskt. Tänk, ett blankt blad, det är ingenting tillräknas mig från det förgångna. Det är fantastiskt. Det är obeskrivligt. Men så hoppsan, nu har jag syndat igen. Så jag var förlåten, men nu är jag kanske inte lika mycket förlåten. Eller nu kommer jag ju med nya grejer här. Så då betyder det att jag behöver gå tillbaka och få mer förlåtelse och hoppas att jag kanske får ett nytt blankt blad. Och sen får jag liksom hoppas att jag inte hinner dö medan jag har för mycket på mitt nya fina blad. Att det liksom har för mycket oförlåten synd på mitt konto. Men det är inte så det fungerar. Det är inte så det fungerar. Om du går med en sån föreställning, ta bort den. Jaga bort den. Det funkar inte. Alltså, Jesus Kristus delar med oss allt som är hans. Nya testamentets författare säger gång på gång att Jesus Kristus är huvudet för sin kropp som är församlingen. Det är inte bara ett uttryck om auktoritet, Låt oss fundera lite mer på vad det betyder. Gå till Kolosserbrevet. Kolosserbrevet kapitel 1. Det är ju två brev efter Filipperbrevet, eller Efesierbrevet. Så bläddra vidare till höger så kommer du till Kolosserbrevet kapitel 1. 1 och 13. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Så Paulus säger här, vi har fått förlåtelse från våra synder. Men vi måste förstå vad det menar med det. Det handlar inte bara om ett tomt blad. Det är mycket mer än så. Han säger, vi är i honom, i vers 14. I honom. Det vill säga, vi är förenade med honom. När han dog, så dog också jag. Jag i min förening med honom, jag spikades upp på korset och jag tog straffet. När han dog så dog jag. Min synd är straffad. All vår synd. Hela mitt döda jag. Mitt syndiga jag spikades upp på korset och dog. Och som mer. Och för att se vad som finns mer här. Så lägg märke till vad Paulus gör i den 15:e versen. Han börjar lyfta fram vem Jesus är. Så för att visa för oss vad vi får. Så börjar han tala om vem Jesus är. Han säger i vers 15. Han är den osynliga Guds avbild. Först född före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Tronförstare och herradömen. Härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Okej? Okay? Så sonen är den som utför faderns vilja. Det är genom sonen som allting blir till. Och så kommer vi till vers 18. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda. Vi måste se här. Alltså begynnelsen, förstfödde. Det är två tankar som hänger ihop. De är liksom intimt sammanflätade med varandra. Att han är huvudet, han är begynnelsen, han är förstfödd. Så jag fortsätter. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Jesus Kristus är huvudet. Alltså han är begynnelsen. Han är den första att träda igenom döden till uppståndelsen och till det nya livet. Och vad Paulus säger här är att dit Kristus som är huvudet går, går också vi som är kroppen. Det är sunt förnuft, inte sant? Dit huvudet går följer ju kroppen med. Om vi är hans kropp och han är vårt huvud så hänger vi ihop. Det är precis som en vanlig, jag tror att det är det här Paulus är ute och fiskar lite efter. Det är som en vanlig kroppslig födsel. När en människa föds, oftast 9 månader gammal, så är huvudet, ja det gäller väl alla däggdjur egentligen. Huvudet är bredare än kroppen. Så den stora utmaningen är att huvudet ska kunna komma ut. Det är huvudet som är den stora svårigheten. Det är huvudet som är orsaken till alla smärtor och värkar och våndor. Men när huvudet väl har kommit igenom, då liksom plopp, då följer kroppen med utan problem. Plopp. Det går förbluffande fort. Med kroppen. Det är huvudet som är bekymret. Och vi kan använda den här märkliga bilden och vi kan göra en parallell till Kristus här. Kristus som är huvudet. Han är den första som genom stort lidande går igenom döden in i uppståndelsen och in i det nya livet. Och vi som är hans kropp, vi är oskiljaktiga från honom. Vi kan inte stoppas från att följa med honom. Dit han går, går också vi. Han är den förstfödde och i allt den främste. Och vi är fortsättningen. Han är huvudet och vi är hans kropp. Så allt som är hans är också vårt. Dit han går, dit går vi. Men vad är det då? Vart är det han går? Vad är det som är så fantastiskt som vi får ta del av? Vers 19. Paulus säger, Gud beslöt hela fullheten bo i honom. Så hela Guds fullhet bor i Jesus Kristus. Och från hans fullhet får vi ta emot, som Johannes säger. Från hans fullhet får vi ta emot nåd och åter nåd. Så att säga, jag är för eländig. Han vill inte ta emot mig nu. Det är mer synd i mig än det finns nåd i honom. Det är galenskap. Det är liksom bisarrt påstående. Det är att förminska honom till någonting som han absolut inte är. Att det finns mer synd i dig än det finns nåd i honom. Hur stor tror du att du är? I honom bor all Guds fullhet. All Guds fullhet. All Guds fullhet av liv och godhet och kärlek finns i honom. Alltså, missförstå mig inte här nu. Din synd är allvarlig. Den är djävulsk. Din synd är enorm och den är vidrig. Men all din vidriga synd är ett uns. Det är liksom ingenting i förhållande till den ocean av nåd som finns i honom. Han dog på korset, inte bara för att bära dina synder. Nej, i den här monumentala händelsen så besegras ju själva döden. Vi har ljus som genomtränger allt mörker. Alltså, det finns oändligt mycket mer nåd i honom än det finns synd i dig. I honom är allt fullbordat. Livet har besegrat döden. Och vi som är hans kropp, vi kan åtnjuta all den fullhet som tillkommer vårt huvud. Jag förstår att det här låter teoretiskt. Låt mig berätta en berättelse. En sann berättelse av allt att döma. Det är ju svårt att säga med historiska berättelser. Men i den tid som kom att kallas för den stora förföljelsen. Det är alltså under den romerska kejsaren Diocletianus, det är år 303. Den kallades för den stora förföljelsen, delvis för att den var så populär. Kejsaren hade nämligen ordnat det så att om man överlämnade ett antal kristna till honom så fick man skattelättnader. Så det var en sorts ekonomiskt angivarsystem som han satte upp där. Och det var otroligt populärt. Och en av de kristna som överlämnades var en ung man som hette Probus. Probus. Han kom från Pamfylien, alltså från Turkiets, mitt på Turkiet, rakt ovanför Cypern. Och i kejsarens försök att få Probus att avsäga sin tro så tvingades han genomgå flera sessioner, flera dagar av tortyr. Till exempel tog de glödande spikar och slog in i hans naglar och fingertoppar och in under hans fötter, slog in dem i hans sidor. De satte honom i en sträckbänk och de slet sönder hans leder och hans muskler. Han piskades den tredje dagen med romerska piskor. Ni vet, romerska piskor, de sliter upp köttbitar, så här, sliter sönder kroppen. Och den sista dagen så började de att stycka upp hans kropp med knivar medan han levde. Och varje gång som han förs tillbaka till nästa dag av tortyr, så fick han göra vad alla tvingades göra i samma situation. Han ställdes inför den romerska ämbetsmannen och han fick frågan vad han heter. Och varje gång som han stod där och
och visste precis vad som skulle vänta, vad som skulle komma, så svarade han: människor kallar mig Probus, men mitt verkliga namn är kristen. Det är kristen. Alltså kristen, det är min djupaste identitet. Jag är i Kristus. Det är det mest fundamentala som någon kan säga om mig. Allt annat vad jag är omständigheter. Allt annat vad jag är kan tas ifrån mig. Jag kan hjärntvättas och jag kan liksom tas ifrån min del av min kropp och jag kan göra med allt möjligt. Men djupast sett är jag kristen. Kristen. Alltså, eftersom den helige ande har utgjutits över Jesus utan begränsning och flödat ner över hans kropp, så kan jag numera djupast sett definieras inte av mina egna gärningar eller mina egna bedrifter, inte av mina egna känslor eller upplevelser, utan av mitt huvud, Kristus. Han är min identitet. Vi känner någons identitet genom att titta på den personens huvud, genom att se in i hans ansikte. Och man kan veta vår identitet genom att titta på Kristus. Mitt verkliga namn är kristen. Mitt syndiga jag har blivit korsfäst med Kristus och jag har uppstått till en ny skapelse. Jag har blivit född på nytt genom uppståndelsen till ett nytt liv. Kristus är min identitet. Han är mitt jag. Så min identitet är inte grundad i mina gärningar, utan i honom. Jesus säger det i Johannes 14 och 19. Han säger: eftersom jag lever ska också ni leva. Så vi kan leva, vi kan åtnjuta Guds fullhet eftersom han gör det. Eftersom han delar med oss allt som är hans. Därför finns ingen fördömelse för den som är i honom. Därför kan den kristne säga: det enda jag berömmer mig av är Kristus. Min trygghet, min djupaste identitet är Kristus. Kristus. Så som kristna har vi en Jesusformad identitet. Ser ni här vad jag är lite ute efter när vi kommer till texten i Efesierbrevet? Vi har en Herre. Det är liksom han som är vårt allt. Det är han som präglar oss. Så får jag bara stanna upp ett ögonblick och ställa en fråga här nu. Är Kristus det enda du berömmer dig av? Är Kristus det enda som du berömmer dig av? Och jag vill nästan be om förlåtelse. Det är en sån otroligt svår avslöjande fråga. Och om du är som jag, så måste vi nog medge att det svaret är nej. Nej. Jag skulle gärna vilja att det var så. Men i verkligheten så finns det många, många andra saker som jag berömmer mig av. Och frågan som följer är då: vad är det då du vill berömma dig av? Vad är det hos dig som ger dig så mycket hopp? Vad är det för identitet du har som du så gärna vill bli bekräftad i? Vänner. Älskade vänner. Jag vet inte vilka avgudar du har. Det enda jag vet är att när jag har tittat hos mig själv, särskilt under tider av lidande. Tider av lidande har en intressant förmåga att lyfta fram de här grejerna. Så har jag upptäckt saker hos mig själv som jag inte visste fanns där. Jag har upptäckt avgudar som har format hela min identitet och som jag så krampaktigt har hållit fast i. Viljan att bli omtyckt, beundrad, respekterad. Och när de här sakerna tas ifrån mig så har liksom hela mitt liv rasat samman. Och om jag känner mig själv rätt så finns det säkert fler saker hos mig som fungerar på samma sätt. Så, hur är det med dig? Vilka avgudar bär du på? Men om du har Kristus som det enda som du vill berömma dig av, då kan du inte förlora någonting. Det finns inget verkligt som kan tas ifrån dig. Du kan ha all Guds fullhet som din identitet. Och det är lika säkert som Faderns kärlek till Sonen. Alltså den kärlek som är själva grunden för hela universums existens. Så jag säger dig, för din glädjes skull, knyt inte din identitet till något som är förgängligt. Säg till dig själv varje dag, mitt verkliga namn är kristen. Och det enda jag vill berömma mig av är Kristus. Det är vägen till evig glädje och trygghet. Genom tron på honom som är ditt huvud så får du del av allt som är hans. Och du får det av nåd och åternåd. Hör vad puritanen Richard Sibbes säger. Den vänligaste av alla predikanter, Richard Sibbes. Han säger så här: tänk ofta för dig själv. Vad är jag? En ynklig syndare. Men jag har en rättfärdighet i Kristus som svarar mot allt. Jag är svag i mig själv, men Kristus är stark och jag är stark i honom. Jag är en dåre i mig själv, men jag är vis i honom. Allt jag saknar i mig själv har jag i honom. Han är min. Hans rättfärdighet är min. Den rättfärdighet som tillhör Guds människan. När jag är iklädd denna står jag säker mot samvetets anklagelser, helvetet, vreden, ja vad som helst. Även om jag dagligen erfar mina synder finns det mer rättfärdighet i Kristus som är min än det finns synd i mig. Så Jesus Kristus, Guds son, vår Herre, han är frälsning för oss nu. Och han är Kristus, han är den smorde i vilken hela Guds fullhet bor. Och han är den som delar allt som är hans med oss som är hans kropp. Så, för att förstå lite mer vad det är han delar med oss, låt oss gå till den tredje punkten. Den sista titeln, Guds son. Guds son. Okej, genom all evighet har Gud Fadern funnit sin glädje i sin son. Det är förunderligt. Det är olikt alla andra. Det är olikt alla andra gudar. Det är olikt Allah. Det är olikt Satan. Det finns liksom en fullkomlighet i Gud. Han saknar ingenting. Han behöver inte undersåtar som älskar honom. Han är älskad. Han är gemenskap. Han är kärlek i sig själv. Han behöver inte någon annan att älska. Han är kärlek redan där. Så Gud Fader har öst sin kärlek över sin son. Sin oändliga kärlek över honom i all evighet. Så att vara Guds enfödde son innebär att av evighet vara oändligt och fullkomligt älskad av denna ständigt utgivande fader. Det är vad det innebär att vara Guds enfödde son. Och Bibeln använder språk som att sonen är i faderns sköte, säger till exempel Åkessons översättning sedan länge. Eller vid hans hjärta, eller i hans närhet. Det här är Johannes 1:18. Det finns ett grekiskt ord här som betyder egentligen bröst. Sonen är vid faderns bröst. Sonen är faderns stora glädje. Stora glädje. Och det är vad sonen kommer för att dela med oss som är hans kropp. Titta i Galaterbrevet 3:26. Galaterbrevet kommer före Efeserbrevet 3:26. alla ni som är Guds barn genom tron. Nej, förlåt. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Bara ta in det lite grann. Alla är ni Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Alltså han säger att när Kristus är din identitet, när du genom tro på honom har förenats med honom, så blir du Guds barn så som Kristus är Guds barn. Hans identitet delas med dig. Barnaskapets ande, som Paulus talar om på ett annat ställe, flödar från huvudet och ner över hans kropp. Gå till Romarbrevet 8 för att se mer. Romarbrevet 8. 8 och 14. Han säger, alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Förlåt, jag var för snabb där. Romarbrevet 8 och 14, det är på sidan 16 och 79. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba, far. Ser du vad långt vi har kommit ifrån det evangelium som jag beskrev tidigare? Vi är långt borta ifrån bara en juridisk transaktion där Jesus fixar ett blankt blad åt oss. Hur vackert det än är. Här har vi en Gud som är fader. Men inte bara evig fader till sin enfödde son. Utan också vår evige fader. Och Paulus fortsätter. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn, så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Så Paulus beskriver ett evangelium där vi inte bara har blivit förlåtna, utan vi har också blivit adopterade. Vi har fått ett barns intimitet och kärlek, och vi har fått söners rätt. Det vill säga, vi har blivit arvingar, Guds arvingar, Kristi medarvingar. Det är det den enfödde sonen delar med oss. Han är barn av evighet. Och han liksom inkorporerar oss i den identiteten. Jag skulle vilja illustrera det här. Och jag har funderat. Det finns jättemånga texter i Bibeln som handlar om adoption. Men jag väljer en liten otippad. I fjärde Mosebok 13. Alltså här i sammanhanget i fjärde Mosebok 13 så är ju Israel, de är precis utanför löfteslandet. De har vandrat ut ur Egypten och de har gått genom öknen förstås. Och nu står de precis vid gränsen till det land som flödar av mjölk och honung. Alltså de står vid gränsen till deras fäders land, det land som Gud hade lovat dem. Och troligtvis så är de väldigt sugna på att komma in. Så de sänder in 12 spioner i det här landet. En ifrån varje stam som skulle speja på landet och se hur det såg ut. Och i fjärde Mosebok 13 så har vi en lista över de spioner. Vi har ju mer förstås, men en lista över de spioner som skickades in i landet. Så jag tänkte att jag bara skulle läsa här. Jag läser från vers 4. Nej, jag tar hela. Från 13, vers 2. Herren sa till Mose, sänd ut män för att speja i Kanans land som jag ger åt Israels barn. En man för varje fädernes stam ska ni sända. Var och en av dem ska vara en ledare. På Herrens befallning sände Mose ut dem från öknen Paran. Alla var huvudmän bland Israels barn. Deras namn var av Rubens stam, Shamua, Sakurs son. Av Simeons stam, Shafat, Horis son. Av Judas stam, Kaleb, Jefunnes son. Jag stannar där. Kaleb. Det känns konstigt att säga det på svenska, men det är så van att säga det på engelska. Kaleb, det är en intressant person. Alltså, vi lär känna Kaleb som en helhjärtad person för Herren. Och han är uppenbarligen en ledare. Han är från Judas stam. Men vem är Jefunne? Om vi tittar i fjärde Mosebok 32, vers 12, så läser vi om Kaleb, kenissiten, Jefunnes son. Så Jefunne är alltså kenissit. Vad betyder det då? Ja, kenissiterna, de var hedningar. De var kananéer. I första Mosebok 15, när Herren säger till Abraham att han ska få Kanans land, så står det så här, första Mosebok 15, 18, du behöver inte slå upp det. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa: åt dina efterkommande ska jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat. Vers 19, keniternas, kenissiternas, kadmonenas, hetiternas, perisenas, rafaenas, amorenas, kananenas, girgashenas och jebusiternas land. Så Kaleb är en hedning som har blivit israelit. Alltså etniskt är han en kenissit, men han har blivit en del i Judas stam. Och det var inte alldeles ovanligt. Av någon anledning så var Judas stam växte jättemycket. Och till exempel så kan vi veta att ett ganska stort antal egyptier började frukta Gud och blev israeliter när israeliterna flydde. Och så har vi Kalebs namn. Kaleb, vet ni vad det betyder? Känner ni någon Kaleb? Visst? Vänner, Kaleb betyder hund. Hund! Och det var ju precis det israeliterna kallade hedningarna. Alltså icke-judarna. Hedniska hundar. Så antagligen behöll han namnet som ett sorts hederstecken. Vilket det ju är än idag. Till minne av den här mannen som var så helhjärtad för Herren. Så här, vi har en hednisk hund som nu är en av ledarna i Judas stam, den kungliga stammen ur vilken Messias skulle komma. Och en intressant detalj här, om jag bara nu får köra på lite till. En intressant detalj är att det var bara två personer i den generation som lämnade Egypten som till sist fick komma in i löfteslandet. Två personer som var liksom oförvitliga och inte föll. Och vilka var de? Kaleb, den hedniska hunden. Och Josua, Herren är frälsning. Så de två fick gå in tillsammans i löfteslandet. Den hedniska hunden som har blivit en ledare i Juda kungliga stam. Alltså det är en liten, liten bild av vad vi får åtnjuta långt, långt större. Vi som var döda i våra synder och överträdelser. Vi som var Guds fiender. Vi som var inkrökta i oss själva. Den allsmäktiges enfödde son lämnar sin härlighet och tar en tjänares gestalt. Han tar vår identitet, korsfästs i vårt ställe. Och han delar med oss sin identitet och kallar oss bröder och systrar. Och förenade med honom blir vi Guds barn och Kristi medarvingar. Han för oss fram inför Fadern så att vi kan träda fram med ett barns intimitet. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också, säger aposteln Johannes. Så fundera på det, vänner. Guds barn. Vår fader är inte Zeus eller Poseidon eller Oden. Om vår fader hade varit Zeus eller Poseidon eller Oden, om de hade funnits, så hade vi det förmodligen gjort oss till någon sorts supermänniskor, till liksom, vad heter han, Achilles eller någon. Men vår identitet, vår verklighet är långt, långt större än så. Vår fader är allsmäktig Gud som är evig och oändlig i vishet och godhet och kärlek. Han är allting skapare och herre. Han är härskarnas Gud och han älskar oss på ett sätt som inget skapat kan. Det gör oss inte till supermänniskor, men det ger oss en framtid och ett hopp. Men det förändrar allt. Allt. Det förändrar vår djupaste identitet. Det förändrar hur vi ber. Ni vet, bönen, det blir inte längre en plikt som vi känner dåligt samvete för. Åh, jag ber för lite, jag ber för dåligt, jag ber där. Bönen blir, alltså vi har en fader att komma till. Och han är för mig på grund av Kristus. En av 1800-talets stora teologer, Charles Hodge, han skrev så här om sin barndom. Han säger, så långt tillbaka jag kan minnas hade jag för vanan att tacka Gud för allting jag fick. Och be till honom för allting jag önskade. Om jag hade tappat bort en bok eller någon leksak så bad jag att jag skulle hitta den. Jag bad medan jag gick på gatan, medan jag var i skolan och utanför skolan. Jag bad när jag lekte eller när jag studerade. Jag gjorde inte detta som lydnad av någon regel. Det verkade naturligt. Jag tänkte på Gud som någon som var närvarande överallt. Full av godhet och kärlek som inte skulle bli förorättad om ett barn talade med honom. Jag visste att han brydde sig om varje sparv. Så vi har en god fader som i sin allmakt lyssnar och verkar för den som älskar honom. Det är vad Guds son ger oss. Och dessutom, om du orkar en kort tanke till. Dessutom, Guds son utgjuter sin ande över oss och förenar också våra hjärtan så att vi blir en familj av bröder och systrar, vi tillsammans. Det förändrar också allt. Vi är inte varandras kollegor. Vi är inte potentiella konkurrenter. Vi är bröder och systrar som älskar mig på det sätt, precis det sätt som jag behöver. Det är fantastiskt. Men det gör också livet mycket svårare och mycket mer komplicerat. Därför att tidigare behövde jag inte bry mig om någon. Men precis som jag förstod när vi fick vårt första barn, när jag höll honom, så förstod jag att jag kommer aldrig mer vara lycklig. Därför att min lycka är så knuten till honom. Så att om inte han är lycklig så kommer jag inte att vara det. Det finns liksom en sorts ljuv smärta här. Och samma typ av komplikation blir det ju när jag inser att jag genom den helige ande har fått bröder och systrar i samma församling. Det är för att om någon lider så kan jag inte skaka av mig det. Det gör ont. Och därför är det ett tillstånd av ständig glädje att få vara i en församling. Men det är också ett tillstånd av ständig smärta. Men det är en rik smärta. En smärta som jag inte skulle vilja vara utan. Så bröder och systrar. Herren är frälsning. Han är vårt huvud. Han är den smorde. Han är vår identitet och han har gjort sin fader till vår fader. Han har gjort oss till Guds älskade barn och han har delat med oss allt som är hans. Och en dag kommer det också att innebära en ny och en förhärligad kropp. En fullkomlig glädje och förening tillsammans med honom. Fri från synd och fri från tårar. Så ser du hur Jesus-formad vår identitet är. Ser du vad Jesus har gjort? Han har gett oss allt. Han har gett oss hopp. Han är vårt hopp. Han är vår Herre. Han är vårt liv. Han är vårt allt. Han har gjort oss till ett. Så låt oss fröjdas. Låt oss förundras och glädjas över vem han är. Och låt oss se på varandra i ljuset av vad han har gjort. Låt oss be. Åh, fader, det är ett sånt ynkligt försök att beskriva det som är vackert bortom ord. Men vi hämtar tröst i den heliga andes tjänst för oss som församling. Och ber att den heliga ande upplyser våra hjärtan. Så att vi ser vilken skönhet vi har. Så att vi ser vilken glädje som har blivit oss given. Fader, avslöja våra avgudar. Döda dem i oss. Dra dem ur våra vitknogade händer. Och befria oss till en fullkomlig förening med Kristus. Låt oss inte hålla någonting tillbaka, utan låt oss helt och fullt berömma oss av Kristus och endast Kristus. Lyft våra hjärtan, Fader. Gör tjänst för oss varje dag i att påminna oss om vad vår djupaste identitet är och vilken underbar frälsare vi har. Vi ber om allt detta i Jesu Kristi namn, han som har gjort det möjligt för oss att träda fram inför dig som dina barn. Amen.